Jag tror att det som är mitt råd är att man ska känna efter vad man vill, inte känna efter hur gammal man är. Äldre idag motionerar mer, man har mer sex, man dricker mer alkohol och är mindre deprimerad. Medan unga idag, de är ju mer deprimerade, de dricker mindre alkohol, har mindre sex och motionerar mindre. Så ibland brukar jag säga då att 20 är det nya 70.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig Marie Söderqvist och min kollega Fredrik Torhammar. Podden Hälsa för ohälsosamma ges ut av Epi. Och idag så har vi professor Ingmar Skog med oss från ett hotell i Italien, i Piemonte i närheten av Turin. Förmodligen med ett mycket trevligare väder än vad vi har här i Stockholm. Välkommen Ingmar.
Ja, tack så mycket. Roligt att vara med.
Har du soligt och varmt?
Nej, det är väl lite halvmulet och det är inte sådär supervarmt heller. Det är väl en 8-10 grader, så det är ganska lik Sverige faktiskt.
Ja, garanterat.
Men det är väldigt vackert här, ja.
Ja. Vi ska ju prata med dig för att du har skrivit en jättespännande bok där du säger att den heter faktiskt 70 är det nya 50. Och det har man ju hört i många sammanhang, sådär att 50 är det nya 30 eller 40 är det nya 30. Men du är en av de få som verkligen har forskning bakom att kunna komma med ett sånt påstående.
Ja, vi har ju gjort forskning sedan på 70-åringar, olika årskullar kan man säga. Olika generationer av 70-åringar sedan 1971, så det håller på mer än 50 år. Och de första var födda i början av förra seklet och de senaste som vi har data på var födda på 40-talet. Och sen håller vi faktiskt på att titta på folk som är födda på 50-talet också nu. Men det ger oss en väldigt unik möjlighet att kunna jämföra bakåt. Och då kan vi se att 70-åringar idag är intellektuellt och fysiskt, när vi testar det, nästan dubbelt så bra som 70-åringar för 50 år sedan. Och det är ju ganska häpnadsväckande siffror.
Ja, jag måste säga att eftersom både Maria har läst din bok och båda tycker att den är, jag måste säga, en otroligt läsvärd bok. Men redan kapitelrubrikerna ger ju, det finns liksom ingen hejd. Vi minns mer, vi är lyckligare, vi är mer vältränade, vi har mer sex, vi är friskare även när vi är sjuka. Och vi kan jobba allt längre. Ibland får jag nästan känslan av när jag läser boken att du tycker att vi inte riktigt inser de här stora förbättringarna. Är det så?
Jag tror att det gäller väldigt mycket åsikter och sånt där. Att om du tänker, du kanske hör någonting, men att ta till sig det ordentligt tar ofta lång tid. Ofta har vi kvar gamla fördomar inom oss, även om vi så att säga med hjärnan intellektuellt vet om att de inte stämmer. Så att det har varit väldigt svårt att slå igenom. Och vi ser ju det. Alltså, om vi tänker, jag jobbar ju på universitet och statliga myndigheter är ju grymt dåliga på att behålla folk efter pension. Däremot börjar, tycker jag, privata arbetsgivare inse det här att äldre faktiskt inte är så gamla som de var tidigare.
När jag läste din bok så var det ju massor med saker som jag kände, men oj... En sak som du pratar om är depressioner, och det tycker jag man läser ganska ofta, att det är äldre som lider av depressioner. Och man har till och med diskuterat om man ska införa en äldre minister som bara ska jobba med äldres ensamhet och utsatthet. Man beskriver äldre som en väldigt olycksdrabbad grupp människor. Men det var ju precis tvärsom. Eftersom jag själv var passerat 50 så läste jag ju då att det är någonstans mellan 50 och 60 som man är som mest drabbad av depression. Och så blir man lyckligare istället när man passerat 65. Eller mindre drabbad av depression i varje fall. Alltså, ligger politikerna långt efter i sin diskussion eller...
Jag tror att folk i allmänhet ligger väldigt långt efter. Alltså det här har vi vetat jättelänge, att vi har, att man når ofta den här, någon gång mellan 50 och 65 så har man en slags topp, och sen efter 65 så sjunker förekomsten av depression, och sen kanske efter 80 år när folk blir lite mer skröpliga så ökar det igen då. Sen är det ju så här att vissa saker är ju mer hos äldre. Vi vet att äldre män efter 80, de har ju traditionellt sett i de generationer som varit hittills haft en högre förekomst av fullbordade självmord så att säga. Och det beror antagligen då på att man ofta använder metoder som gör att man faktiskt dör. Yngre personer kanske använder mer metoder där det finns en viss chans att man överlever. Alltså använder tabletter och liknande. Medan män i högre åldrar använder metoder som gör att man kanske avlider. Så det är ett problem så att säga. Men annars är det i stort sett, alltså i alla fall mellan 65 och 80, så har man mindre depression. Man mår ofta bättre. Och det har man sett också i studier på efter att folk pensionerats. Att majoriteten efter pension, de mår ju mycket bättre efter pensionen. Man kan säga att efter pensionen har man också sett att på gruppnivå så mår människor bättre efter att de pensionerats än innan de pensionerades. Så att det här har varit känt ganska länge.
Man kunde läsa för några år sedan, för det har också funnits en föreställning om att äldre har dålig ekonomi. Och så gjordes det en riktig undersökning och då visade det sig ju att 40-talisterna var ju rikast av alla. De har aldrig varit så, äldre människor har aldrig suttit på så stora förmögenheter som just nu. Så om man lägger ihop den här bilden så är ju då människor födda på 70-talet otroligt friska, otroligt smarta, lyckligare och har dessutom väldigt god ekonomi på varje fall gruppnivå.
Ja, på gruppnivå. Och jag tror alltså de här generationerna som... Jag är ju själv född på 50-talet då. Och som jag säger i boken så är det viktigare egentligen att titta på när folk är födda än hur gamla de är. För det är ju större skillnader mellan olika årskullar än mellan olika åldrar. Och jag tror att 40-talister och 50-talister och kanske i viss mån 60-talister har levt en stor del av sina liv när vi har haft det ganska bra. Vi har haft det här välfärdssamhället som har byggts upp. Vi har haft ganska fritt att kunna leva ungefär som vi vill. Det är ingen som har lagt sig i det. Medan yngre generationer nu är det ju lite grann tvärtom.
Ha, men antyder du, för att alla kurvor i din bok kan man säga pekar ju bara uppåt beroende. För de börjar ju då med grupperna födda 1901 och slutar med grupperna födda 1944. Om du... får spekulera i, jag är född 1981 och jag har också barn som är födda ännu senare då förstås. Har vi något, tror du att vi når en topp någon gång i hur bra man kan må som 70-80-åring?
Alltså någonstans måste vi nå en topp, för man kan inte må hur bra som helst. Alltså.
Hur länge som helst.
Kan vi inte leva för evigt och må bra?
Men jag tror att vi kommer att se i alla fall att 50-talisterna och 60-talisterna och kanske även 70-talisterna ändå kommer må rätt bra. Det tror jag. Så att man kommer att ha ett åldrande där man är intellektuellt och fysiskt mycket, mycket bättre än generationer som var födda i början av 1900-talet. Det tror jag. Va?
Även bättre än generationer födda på 40-talet. Kommer det fortsätta uppåt? Kommer 60-talisterna må bättre än 40-talisterna?
Det roliga var att jag satt med Sölver Elmstål från Lund som, och käkade frukost idag på det här mötet. Och vi diskuterar just det här i framtiden. Och då är det ju så att de har också tittat, de har faktiskt resultat på 50-talisterna när de är 60-årsåldern. De har inte lika lång tid tillbaka som vi har. Men de ser att 50-talisterna, där verkar den här förbättringen fortsätta. I alla fall när de är 60-årsåldern. Så jag misstänker att nu när vi undersöker 50-talister kommer vi att se att 50-talisterna kanske ytterligare ett snäpp bättre. Det är ett tips jag har. Sen är det jättesvårt att ta förutse långt fram. Jag skriver ju i boken om det här att äldre idag, de är ju mer, man motionerar mer, man har mer sex. Man dricker mer alkohol och är mindre deprimerad. Medan unga idag, de är ju mer deprimerade. De dricker mindre alkohol, har mindre sex och motionerar mindre. Så ibland brukar jag säga då att 20 är det nya 70.
Vad säger dina 20-åriga studenter när du säger så?
Ja, de brukar hålla med. Men det är ju lite sorgligt också. Alla brukar skratta, ska jag säga, när jag berättar det. Men det är, samtidigt då kan man ju fundera, hur kommer deras åldrande att se ut då? Kommer det att påverka dem under resten av livet? Eller kommer de att börja motionera och ha mer sex när de blir lite äldre? Och det, för att unga generationer har... Det är en sån där grej jag har funderat rätt mycket nu när jag har blivit intervjuad rätt mycket nu i samband med att boken kommer. Det är ju det att när jag var ung så fanns det ju väldigt mycket olika konventioner som... mina far- och morföräldrar skulle leva efter, som även mina föräldrar kanske i viss mån skulle leva efter. Du vet, man skulle bete sig på ett visst sätt. Vi ser de här enorma reaktionerna som blev på 60-talet när popmusiken kom. där Rolling Stones ansågs se ut som apor ungefär. Och när vi ser på kort på Rolling Stones idag, när de var i 20-årsåldern, så ser de ut som prydliga banktjänstemän. Men det fanns väldigt mycket att man skulle bete sig. Och det har ju börjat komma tillbaka nu i unga generationer. Va? Dels är det ju så här att vi kunde ju festa när vi hade varit ute liksom, och man hade ångest dagen efter och funderat på vad gjorde jag igår egentligen. Va? Men det var ju ingen som filmade än. Idag riskerar man ju att bli filmad om man gör bort sig. Men den andra grejen är ju att det blir mer och mer också konventioner på vad man får säga, hur man ska uttrycka sig. Och på något sätt är det som att den här lite mer så här låsta situationen har kommit tillbaka, där liksom man har omgivningen då är på en om man råkar säga fel eller något sånt där. Vi har ju levt, de generationer jag har haft, vi har ju kunnat säga nästan vad vi vill och klä oss hur vi vill och göra vad vi vill utan att bli utstötta. Men idag blir ju folk utstötta igen.
Intressant och lite oroväckande, måste man säga.
Men jag tänker på det här, du nämnde själv alkohol som någonting positivt i varje fall. Och det skriver du ju i din bok också, att 2 glas vin om dagen är inte så dumt. Men det finns ju just nu en jättestark våg av att man ska helst inte dricka någonting alls. Socialstyrelsen har vi blivit utskrattad och ifrågasatt och hånad överallt när den här rekommendationen, som i och för sig var riktad mot sjukvården, men att om man hade druckit mer än 4 enheter vid ett och samma tillfälle så skulle man kunna erbjudas vård för alkoholproblem, vilket väl mer än halva, i varje fall alla vi som inte är 20, kände att ja, men det gjorde jag väl senast förra veckan. Så om det du säger ändå är lite sant, det vill säga att man mår ganska bra av att dricka lite vin då och då, vad säger du om alla de här rekommendationerna som faktiskt går ut på att man helst ska inte dricka någon alkohol alls?
Nej, alltså, så här är det, tycker jag. Jag säger ju inte att det är bra att dricka alkohol. För att det, man kan säga det att man ska nog vara lite försiktig. Man ska inte ha det som en medicin. Men däremot är det ju många som kanske tycker om att njuta av att dricka lite alkohol och ta ett glas vin och så. Och jag skulle nog vilja sticka ut hakan. Att tittar du på forskningen, vilket jag har gjort här, så är det så att om vi tänker, Socialstyrelsen pratar ju om 2 glas om dagen eller något sånt där, 1 eller 2 glas har de skrivit. Man ska inte dricka mer än det, och helst ska man inte dricka något.
Ja, helst ska man inte dricka något är det ju det som
det
basoneras
ut. Det finns ingen säker
ut.
Nivå i på något sätt, det nya de säger.
Nej, men då måste man ju se samhället i helhet. Och det finns ju ingen säker nivå för någonting, va? Bara det att jag åker till Italien innebär ju att jag tar en risk när jag är ute och reser och åker taxi eller bil eller buss. Det kan ju hända någonting. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi som forskare, vi måste alltså gå på det man har data på. Inte någonting som man tycker allmänt. Och då är det så här att ser vi på datan så är det så att den ökade risken, det är ganska tydligt, det kan jag stå för. Jag har faktiskt varit och debatterat det på möte med på Systembolaget. De har ju såna här alkoholforskningsmöten varje år. Och där var jag med i en debatt just om de här riskgrejerna. Och det var egentligen ingen som sa emot mig. Och då är det så här att går vi över 150 gram, då alltså motsvarar 2 flaskor i veckan.
2 flaskor vin i veckan.
I veckan, ja. Går vi över det, då ser vi tydliga tecken på att det här ökar. Va? Går det upp i 200 centiliter så är det enligt Lancet, och det håller jag med om, en ökad risk att få demens. Och det här tycker jag är ganska höga nivåer även ändå, alltså 2 flaskor vin i veckan. Men vi kan inte se de stora riskökningarna, och jag ger ju lite exempel på det i boken också. Däremot tycker jag inte jag vill rekommendera folk att dricka för mycket. Det finns ju risk att man dricker mer än det här. Och jag tycker inte det finns stöd. Jag är ändå lite försiktig och säger att det inte ska vara så farligt att dricka 2 glas om dagen eller något sådär. Men egentligen ligger gränsen lite högre. Och andra personer som sysslar med etnologi som jag gör, de har ju samma uppfattning. Det var ju en del av de här rådgivarna till de här nordiska riktlinjerna som var helt förvånade när de plötsligt sa 0. De hade sagt då ungefär 150 gram, alltså motsvarande 150 centiliter. Och så gick man ändå ut med 0. Och jag tycker det är farligt när vi går ut och ger rekommendationer som vi inte har stöd för. För att en liten risk, alltså ett liv, då kan vi inte leva några liv överhuvudtaget om vi varje liten riskökning vi har, vi skulle gå in där. Så att jag tycker vi ska ha rekommendationer som faktiskt bygger på vetenskap.
Och de här nollrekommendationer bygger inte på vetenskap, utan det är någon sorts känsla, eller varför landar man där?
Man kan säga att det är en slags känsla. Det är klart att alkohol är ju inte en nyttig dryck. Det kan ju möjligen öka, och för en del människor kanske det är individuellt farligt om man har risk för vissa sjukdomar som är kopplade till alkoholbruk och så. Och sen är det ju så att ju mer alkohol vi dricker i befolkningen, då får vi ju fler människor som blir sjuka på grund av alkohol. Det kommer vi inte ifrån. Men på individnivå så kan man inte säga att just de här låga nivåerna, det kan jag verkligen stå för. Jag har faktiskt varit och debatterat med många av de här alkoholläkarna om det. Och det är aldrig någon som egentligen brukar säga emot. Ansvarig för att de inte har någon data att visa.
En annan fråga som kan vara lite så här känslig handlar ju om läkemedel och mediciner på olika sätt. Det finns ju, jag menar, det räcker med att öppna en kvällstidning så hittar man rubriken så här sänker du ditt blodtryck utan läkemedel. Det finns föreställningar om att så här, nej men jag kanske inte ska ta den där influensasprutan eller coronavaccinet i år, jag har redan haft det och sådär. Du verkar ju lite vara inne på att det är ganska bra att behandla till exempel högt blodtryck med läkemedel så tidigt det går. Stämmer det?
Absolut är det. För att en av de stora anledningarna tror jag, där är ju lite hoppfullt för framtida generationer, att blodtryck bör man ju inte behandla fullt ut. Alltså det här övre trycket bör man inte behandla förrän för 30 år sedan. Och högt blodtryck är ju dåligt för våra kärl. Så att man börjar ju ofta liksom när folk har högt blodtryck att man ger råd om att kanske gå ner i vikt, motionera och lite andra saker. Men hjälper inte det eller trycket är väldigt högt, då kan man behöva mediciner. Och där är det uppenbart tydligt så att det är väldigt, väldigt bra att man medicinerar ner om man har ett högt blodtryck. För det är alltså ett sätt att motverka sitt åldrande, eftersom kärlen finns ju i hela kroppen, så ett för högt blodtryck det påverkar inte bara hjärnan som jag beskriver i boken, utan det behandlar ju njurarna. Det påverkar liksom våra blodflöde i ben. Så att det tycker jag är jätteviktigt. Och jag tror att det här med behandling av högt blodtryck är en av de stora grejerna. Liksom att vi har slutat röka är också en väldigt viktig sak. Vilket också kan vara då en positiv sak när vi pratar framåt. Att vi både behandlar högt blodtryck och folk har slutat röka. Det tror jag är en jätteviktig grej. Sen vaccinationerna, det är klart att när vi bör vaccinera mot barnsjukdomar och sånt, det har ju varit otroligt viktigt. Eller att vi nästan vaccinerat bort många av de här farliga farsoterna som hemsökt människan i hela mänskligheten förutom de sista 150 åren då. Så att jag är ju inte motståndare till mediciner och sånt där.
En annan sak som jag tänkte på när jag läste din bok, du skriver ju flera gånger att motion, att röra på sig är bra och stillasittande är dåligt. Men jag lyssnade på en till dig ungefär jämnårig professor på radio häromdagen, Agnes Wold, som också kommer från Göteborg, som jag kommer inte exakt ihåg hur hon uttryckte
det. Det fruktansvärda motionssamhället.
Ja, och hon tyckte bara det här tramset att folk ska hålla på och gå 10 000 steg hit och dit. Man kan ligga på soffan och vila och det spelar ingen roll.
Lite hårdraget, men
ungefär så sa hon. Hur kommer det sig att ni två professorer inom i och för sig olika områden ändå kommer till så helt olika slutsatser?
Alltså det är helt obegripligt, för att det är så överväldigande stöd för det här. Och om du frågar 100 läkare så kommer 99 och säga att det är bra med motion. Alltså det är en jätteenighet om det här. Och när jag läste, vi har ju till exempel i våra studier hittat folk som motionerar mer, som har bra kondition i medelåldern och minskar risk för demens. Och motion anses vara en av de viktigaste grejerna att förebygga demens. Ser du på hjärt-kärlsjukdomar så finns det en överväldigande stöd för att motion då minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men vad hittar vi på cancerområdet? Om du frågar äldre forskare kommer de att säga motion. Så att Agnes är faktiskt en outlier här, ska jag säga. Det är sånt otroligt starkt stöd för det här. Det är minst lika starkt stöd för att rökning är farligt. Det finns ett jättestöd, så att det är jätteobegripligt. Det finns så många studier som visar det.
Det här med arbetsliv då? Vi har ju ibland diskussioner om hur länge vi ska jobba och det suckas lite när pensionsåldern höjs vart efter, samtidigt som det är ju begripligt eftersom vi vi lever längre. Det finns också en, tycker jag, märklig diskussion om att man inte ska jobba för länge för man tränger ut på något sätt unga på arbetsmarknaden och så. Vad tycker du om det? Hur länge, ska man liksom hanka sig kvar i arbetslivet så länge man kan och vill? Eller vad borde vara rimligt?
Nej, alltså, med tanke på att äldre är så mycket vitalare idag och vi blir så väldigt många äldre, så är det ju dels ur en samhällssynpunkt väldigt viktigt att folk kanske får möjlighet att jobba längre. Sen är det ju också det att vi får ju plötsligt en grupp människor nu som är oerhört vitala, som kommer upp, som blir 70, 75, 80, som har en erfarenhet som samhället kan ta del av och som även yngre kan ha del av. Så jag tycker ju det är väldigt bra om man kan ha arbetsplatser där du har både unga och äldre. Och sen finns det ju till exempel media, tycker jag. Vi måste vara mycket, ha en debatt om att det är ju jätteviktigt att vi får journalister som är 75-80 års åldern att fortsätta, att det finns på public service och annat för att faktiskt täcka upp en befolkning som idag är 20% av befolkningen och 28% av alla väljare. För det blir ju en grupp som kommer helt utanför samhället då. Så att, och sen gäller det då våra pensioner, att ju fler som jobbar längre, ju bättre pensioner får vi. Men sen är det ju många människor som mår bra av att ta pension också. Jag tycker man ska ha i alla fall den valfriheten att man skulle kunna jobba längre om man vill.
I Sverige beskrivs ju ibland som ett land där vi kanske är mer konservativa när det gäller äldre än exempelvis USA, där vi troligen kommer att få se en valduell mellan två män som är, en är strax 80 och en är över 80. Medan i Sverige är det mer rimligt att vara partiledare när man är under 30 än över 80. Är det en korrekt bild att vi i Sverige är lite besatta av ungdom och är lider av ålderism, som det brukar kallas?
Ja, så man kan ju tänka så här att det är rätt intressant. Jag såg en kurva igår bara för att ta som är rätt intressant. Som, du vet, vi hör ju ofta det här, jag skriver om det i boken också, att vi hör ju ofta det här att man går, man börjar bli sämre än i 25-30 års åldern, börjar man bli sämre i minne. Men däremot när man har följt samma årskullar över tid, då ser vi ju det att vi blir bättre och bättre ända fram till 55-60 års åldern och sen börjar man gå ner. Och sen vid 75 år, 80 år, då är man ungefär som en 30-åring. Och då kan man ju tänka sig så här att när vi plockar in väldigt unga människor som ledare, så saknar de ju ofta både erfarenhet och faktiskt inte lika bra hjärnor som en 65-70-åring. Så att vi, och nu har vi dessutom en regering där ingen ännu har fyllt 60 år. Och vi har bara 4% av alla riksdagsledamöter som är över 65 år. Så vi har ju haft väldigt mycket det här att man ska vara ung. I USA kan man säga att man är ju extrem åt andra hållet. Så att om vi är extrema åt att man ska vara ung, så är ju, vad heter det nu, USA extrem åt andra hållet. Det är ju inte bara presidentkandidaterna, utan det är många av de ledande politikerna där som är över 80 år. Och att det kommer nästan inte fram några nya unga. Och då pratar vi om unga som 60-åringar i USA. Så att jag tycker nog att man behöver ha en blandning. USA har nog gått lite för långt åt andra hållet, tycker jag.
Vad tror du det beror på i Sverige? Ibland brukar det beskrivas som länder som är väldigt utvecklingsbenägna och är snabba på att anamma nya trender. Det är länder där man dyrkar ungdom, för unga är snabbare med att plocka upp nya trender. Medan då länder, nu kanske inte det riktigt stämmer med USA, men asiatiska länder som Kina och så, lite mer statiska länder, har det beskrivits som, tycker att ålderdom är fint och man accepterar det på ett annat sätt.
När man brukar ju prata om att Sverige har varit ett land som så här dyrkat moderniteten. Mm. Och jag beskriver ju nästan det lite grann i boken också, det här hur utvecklingen har varit i Sverige under 1900-talet. Och det kan ju vara ett skäl att man tänker att unga människor, då är de friska och pigga och
moderna.
Liksom kommer med nya idéer. Ja, precis. Men ibland kanske man behöver ha balansen med äldre personer som är lite långsammare och som tänker efter och inte tar snabba beslut. Men som med allt annat, så jag tror att det är väldigt bra att ha en blandning, att man både har unga politiker eller unga människor i välfärd i samhället och äldre. Det har ju varit helt galet i Sverige ett tag, där ju nästan folk anses gamla när de är 40 på arbetsmarknaden.
Och det är enligt dig egentligen helt felaktigt. Egentligen är man då bäst mellan 50 och 60, för då har man som mest erfarenhet och man har ännu inte börjat tappa sin snabbhet och intelligens i någon större omfattning.
Ja, när de gör de här intelligenstester och sånt där så verkar ju piken ligga vid 55-6 för någonting. Va? Det är allra, allra bäst.
Nu ser Marie, Marie otroligt nöjd ut som är exakt då i den åldern.
Och du känner lite taskig där då?
Nej. Jag kommer komma dit också, tänker jag.
Du kommer snart bli lika smart som jag och effektiv.
Du har ju ett antal råd på slutet som är väldigt handfasta om vad man kan göra på individnivå för ett längre och lyckligare liv, som du säger, för att få lite fler vinstlotter, chans till vinst i livets lotteri, som du uttrycker dig väldigt fint. En av dem handlar om att hålla igång hjärnan. För att röra på kroppen är ju de allra flesta överens om. Men hur kan man göra för att hålla igång sin hjärna?
Alltså det finns ju många grejer. Det ska man ju träna. Det finns ju såna här appar man kan träna minne på. Eller man kan, du vet, göra såna här minnesspel och sånt där. Man ska komma ihåg olika kortlekar. Man kan träna lite grann och göra såna här, du vet, labyrintlekar. Eller kanske spela spel där man ska lösa logiska problem, det är ett sätt. Va? Ett annat är då ägna sig lite grann, alltså försöka lära sig nya saker, vilket är jättekul. Jag har ju ramlat in så här på gamla dagar och var med i en tv-serie eller sån här talkshow med Studio 65. Och det är en helt ny grej för mig, vilket är oerhört stimulerande och antagligen jättebra för min hjärna. Men det finns många människor som börjar gå kurser för att man vill lära sig någonting som man kanske har velat lära sig hela livet. Eller alltså prova lite nya grejer, ta nya vägar till affären. Men även det här att lyssna på musik, att göra olika kulturella aktiviteter, läsa böcker och sånt. Det håller också igång hjärnan. Och sen finns det en grej som, när vi pratar om att hålla igång hjärnan, och det är ju egentligen det här, jag skriver ju det som en egen grej, det här att träffa andra människor. Men det är ju också så att när vi träffar andra människor så stimuleras vår hjärna också. Va? Så att även om inte vi känner oss ensamma så är det ju mötet med andra människor som vi så att säga formar vår hjärna också. Så det är också ett sätt då att hålla igång hjärnan. Så olika saker som på något sätt, ja, stimulerar hjärnan, utmanar hjärnan, det är väldigt bra.
Man skulle ju kunna, om man vore så här en vänsterperson, så skulle man kunna säga ja, det är väl lätt att säga att man ska jobba längre om man har ett tjänstemannajobb eller är professor eller så. Och då är det ju också, det är också de grupperna med högre utbildning och högre inkomst som går på teatrar och spelar bridge eller vad man nu gör för att hålla igång hjärnan. Finns det en klassproblematik i att vi blir allt äldre? Eller liksom, blir den accentuerad?
Ja, nu lägger du orden i min mun här. Jag har ju ett litet kapitel om det också. Och det finns ju också ett väldigt stort stöd i samhället, eller i vetenskapen. Det här alltså att om du har högre utbildning, om du har högre socialklass, så blir du också friskare och får ett bättre åldrande jämfört med om du har lägre utbildning och lägre socialklass. Så att även om människor med lägre utbildning eller lägre socialklass eller lägre socioekonomisk grupp, även om de också blir bättre, så är det ofta så att de som har högre utbildning och högre socioekonomi, de får ett bättre åldrande. Och det är samma sak med risken för demens är ojämlik på det sättet. Risk för hjärt-kärlsjukdomar och risk för nästan alla sjukdomar. Så att det finns en social orättvisa. Och det är väl det som är det lite knepiga, att samtidigt som samhället behöver att människor jobbar längre, så är det människor då som på grund av sjukdomar och på grund av kanske att man har haft arbeten som bryter ner en på ett annat sätt än om man är, som jag är professor då, att, och som då har väldigt svårt. Så för dem blir ju 70, det nya 50 kanske nästan som att det upplevs som ett hån då. Så att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det finns väldigt stora skillnader när det gäller åldrandet. Både mellan olika socialgrupper men också mellan olika individer. Så att det jag pratar om är ju genomsnittssiffror så att säga. Men åldrandet är inte rättvist, det är det inte.
När du pratade om genomsnittssiffror så fanns det ett kapitel som handlade lite om vi blir mer neurotiska, det vill säga lite mer känslomässigt obalanserade, eller om man då blir mer extrovert. Och då visade du att på aggregerad nivå så blir man mer känslomässigt stabil, det vill säga mindre neurotiskt. Men på individnivå kan det skilja hur mycket som helst. Det vill säga man kan vara en väldigt neurotisk 30-åring men en helt oneurotisk 70-åring och tvärsom. Vad är förklaringen till det? Det tyckte jag var väldigt spännande.
Nej, alltså det här är ju det senaste. Man har ju alltid trott att personlighet är en väldigt stabil sak och väldigt genetisk och så. Ja. Men vi ser ju när vi har gjort studier där vi följt folk under 40 år att det går ju upp och ner väldigt mycket. Det gäller ju egentligen inte bara personlighet utan det är ju andra saker också. Så att det kanske är så att du är neurotisk i någon ålder och sen blir du mindre neurotisk sen. Medan däremot på befolkningsnivå så ser det ganska stabilt ut då.
Men vad beror det här på då? Varför är man en onevrotisk 40-åring och en neurotisk 70-åring?
Jag tänker det här är på väldigt... Det är när vi bara tittar på varje individ för sig som man kan se det här. Och det kan ju ha med massor av saker som händer i ditt liv. Eller en del människor mognar kanske på olika sätt. Eller du kanske är i en situation där det väcker att du blir mer neurotisk eller något sånt där. Det är fruktansvärt svårt att säga, för det här är ju liksom varje enskild individ där vi tittar att en del blir bättre och en del blir sämre.
Men det betyder ju då att personlighet inte är konstant, utan du kan vara en känslomässigt labil ung person och vara en väldigt stabil person när du blir äldre.
Ja, absolut. Och det tror jag är, när man ser på olika studier så brukar det ofta vara på det sättet att du blir mer stabil när du blir ju äldre du blir, för du får mer erfarenhet och varit med om saker. Du kanske lär dig att du inte ska bli lika upprörd över saker och ting. Och det är ytterligare ett skäl till att det kan vara bra att ha lite äldre personer som är ledare på, just för att man kanske tar det lite lugnare då på gruppnivå. Men sen är det ju så att personligheten skiljer sig mellan olika födelseår.
Ja.
Det är en av de sakerna som fascinerat mig mest, att man har 40-talister har en annan personlighet än tidigare generationer.
De är mer extroverta,
gissar jag. Mindre neurotiska, lite mer extroverta och mindre neurotiska, mer där, psykiskt stabila. Och att vi har de stora skillnaderna då bland kvinnor.
Men du har en liten teori där i boken om det ju, att det är den första generationen kvinnor, ju de som vi kallar för boomers. Att de ändå fick bli lite det de själva ville. Den första generationen kvinnor, det jämställdhet slog igenom. Man började jobba, man fick en egen ekonomi. Man kunde styra över sitt liv. Och det kanske gör en mer avslappnad.
Jag tror det. Det är faktiskt en av mina teorier. Man pratar ju ofta om det att samhället med stora ekonomiska skillnader, där mår alla sämre. Men det kanske är också så här att om du har samhällen där du har mindre skillnad mellan könen, så kanske både män och kvinnor mår bättre, va? Så att det här liksom att man är lite mer lika, det är ju en av mina teorier där. Men också det här alltså att det verkar ändå ha varit bra för kvinnor i stort att samhället blivit mer jämlikt, att man har större möjlighet att komma ut på arbetsliv, större möjligheter på olika områden jämfört med tidigare generationer av kvinnor. Så att det tycker jag är en av dem. Det är ju även så att skillnaden i depression mellan män och kvinnor har ju minskat väldigt mycket i våra studier också.
Jag måste säga, när jag läste din bok så blev jag ganska glad och mer hoppfull och mindre rädd för att åldras än vad jag kanske var tidigare. Men det verkar inte som att alla uppfattade så. Du beskriver till och med hur någon säger att han ska ge dig stryk och hota med stryk och blir liksom provocerad av det du säger. Vad är det du säger som kan uppfattas som provocerande, tror du?
Jo, det är det här att om du är 75 år och sjuk, och som den här personen då som uttalar sig till mig, då tycker du kanske att det är, att säger du 70 det nya 50, så tycker man att det är ett hån. Och det som många missförstår, det är ju att man tänker att 70, att man ska jämföra sig själv när man själv var 50. Men det är ju så att vi åldras ju allihopa fortfarande. Så att jag är ju inte lika fysiskt vital nu i 70 som jag var när jag var 50. Men 70, det nya 50, handlar ju inte att man jämför med sig själv, utan att man jämför med hur det var med tidigare generationer. Så att även om man är sjuk och känner sig åldrad när man är 70 år idag, så kanske det var en genomsnittlig 70-åring några generationer tillbaka var det ännu värre, så att säga. Så det är ju genomsnittsnivån, så är 70-åringar idag väldigt mycket mer vitala än 70-åringar några generationer tillbaka. Så att, men jag tror det, alltså det är nog väldigt mycket där att är man sjuk och orkeslös, som det finns 70-75-åringar som är också, så känns det lite provocerande att höra vem är 70 det nya 50. Mm.
Okay. Du har ju forskningsbelägg för när du säger det här, så nu vill jag att du ska spekulera lite då. Men är 50 det nya 30 också? Skulle du gissa det?
Ja, har du sett på såna här gamla 50-årsbilder?
Ja.
Så är det ju så här att de ser oerhört gamla ut. De ser ut som de är 80. 30 nästan, va? Oerhört allvarliga, rynkade, sitter med en käpp som man ofta fick som 50-årspresent då. Och då fick man ju på allvar då. Och det var ju nästan liksom som att då var livet på väg att ta slut nästan, de 50-årskalas. Idag är ju 50-årskalas ganska vilda kalas, så kanske... Du vill gärna att jag ska säga att 50 blir 50.
Eftersom jag är 50, ja. Och jag känner mig mer hemma i vilda kalas än käpp.
Men jag vill ju inte att du... Du är hemma i 30-årsbilden.
Ja, 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 det gör ju en 80-årsbilden med käpp. Ja, jag partar mer än jag går med käpp.
Ja, och så är det ju med 50-åringar idag. Va? Att tyvärr partar man inte lika mycket som 70-åring som 50-åring. Tyvärr, jag tycker det är tråkigt. Men så är det.
Men jag trodde du skulle säga att 30-åringar inte partade lika mycket som 70-åringar, men så är det alltså inte. Partandet går ner.
Ja, jag vet ju inte hur 30-åringarna har det med partigande. Jag börjar försöka komma igång med det igen faktiskt nu. Det är ett av mina 70-årslöften. Att hänga kvar på fester så länge som möjligt och sånt där.
Är det ett av dina råd också för att hålla sig frisk? Att man ska hänga kvar sent på kvällen och dansa?
Jag tror att det som är mitt råd är att man ska känna efter vad man vill, inte känna efter hur gammal man är.
Ja.
Det finns så stor risk att man fastnar i den ålder. Och som jag som yrke, alltså man får väldigt mycket knuffar. Jag är ju väldigt aktiv i även i mitt vanliga yrkesliv, alltså som professor och forskare, och vi publicerar faktiskt det här året mer än någon gång tidigare. Men ändå får man hela tiden sådana här små knuffar, att ska inte du sluta, nu har du utsett någon efterträdare och sådär. Och det börjar när du blir 65-70, att du börjar få de här knuffarna. Alltså.
I det sociala livet kan det börja tidigare än så. Jag måste bara, min kompis som är lika gammal som jag, alltså drygt 40, han var på en fest hemma hos någon kollega. Och de var i sådär 20-25 års åldern. Och han var väl kvar på den där festen till 12:30 på natten. Och sen när han skulle gå, då kom det fram flera och liksom välmenade log och sa... Vad roligt att du var kvar så länge. Så det börjar tidigare än så med den här signalerna om att man kanske borde göra något annat.
Men beror inte det på, det här är ju en fråga som också ligger lite utanför, men bilden av Sverige är ju att vi är väldigt ålderssegregerade. Att 20-åringarna välvilligt ville skicka hem 40-åringar, beror inte det på att de är vana vid att 20-åringar festar med 20-åringar? Och 30-åringar med 30-åringar, och 40-åringar festar inte alls för de har små barn.
Så tror jag att det är. Vad tror du om det, Ingmar?
Ja, det är frågan. Det kanske är... Det är ju faktiskt så. Det är ju lite tråkigt egentligen, för att ibland... Det har ju varit en av de roliga grejerna nu när jag har kommit in i den här nya karriären med förlagsfester och sånt där. Att det är rätt många olika åldrar och sådär. Och jag tror att många tycker det är rätt kul om en sån här 70-åring som jag hänger kvar lite grann. Och däremot är de väldigt noga med att man ser till att man kommer hem i taxi och sånt där. Och är väldigt omhändertagande. Och det spelar liksom ingen roll om jag är rätt nykter och sådär. Utan det är ändå sådär att man vill beställa taxi åt mig. Det tycker jag är rätt härligt. Så slipper jag beställa på Uber själv då.
Ja, men det är ju de vet ju inte om man kan hantera Uber när man är 70. 20, och 20-åringar som verkligen har sex eller blir fulla, de är ju nyktra och kan hjälpa äldre då med de tekniska färdigheterna.
Ja, men det är rätt roligt när jag pratar med reaktionen på det här programmet. Jag har, och det, några är ju äldre där också, men det är många av de yngre. De tror ju att man inte streamar när man är 70 och sådär. Jag tror inte jag känner någon människa i min ålder som inte streamar.
Nej, det är ganska stora fördomar att överbrygga.
Men det finns ju liksom såna här rörelser som jag tror egentligen vill hjälpa äldre, men som slåss för att man inte ska ha kontantfria butiker, för att man säger att äldre människor går runt med kontanter, som säger att man inte ska liksom göra saker mer, att man ska boka saker på nätet eller på telefonen, för det klarar inte äldre. Är det egentligen baserat på fördomar?
Alltså det är en kombination. Vi har ju haft några, nu börjar du få såna generationer. Jag är ju född på 50-talet och vi har ju ändå haft datorer och iPhones sådär rätt länge. Jag är ju inte alls lika bra på det som mina barnbarn till exempel. Men man är ju ändå van vid iPhone. Om du tänker att när många av de här sakerna som skedde på internet med internetbanker och så vidare kom, då hade vi ju generationer som kanske var födda på 20-talet och 30-talet som var helt ovana och som aldrig hade fått träna på det på jobbet och sånt där. Så att jag tror att det här kommer ju, och det här är ju en sak att komma ihåg, att när nya generationer äldre kommer, då kommer det ju vara fler som klarar av datorer och iPhone och sådana saker, va? Jämfört med hur det är idag. Så att idag skulle jag nog tippa att när du har många som är över 80, då börjar du få fler som har svårare med det här. Men det här kommer ju skjutas upp i åldrarna. För många av 40-talisterna har ju väldigt mycket databana. Och vi som är liksom 70 nu har ju använt både iPhone och datorer i många, många år.
Men alla nya sådana här tekniska plattformar, hänger man som 70-åring på dem också? Är du inne på TikTok?
Nej, jag är inte inne på TikTok faktiskt. Men däremot har jag Instagram-konto och Facebook-konto och sånt. Mm. Det är lite gammaldags. Facebook är ju lite gammaldags egentligen. Mm. Jag utgår egentligen från Instagram när jag skickar ut mina meddelanden. Mm. Vad jag gör.
Men jag tänkte, du har ju blivit citerad i massor med tidningar och tidskrifter om dina 10 bästa råd för att man ska hålla sig så där fräsch och ung som 70-åringar idag har gjort. Finns det någonting du skulle vilja lägga till? Är det något som inte redan är skrivet som du skulle kunna skicka med oss här?
Ett råd?
Ett råd, eller kanske ett råd till politiker, tänker jag egentligen. Så här, vad borde dagens politiker tänka på, eftersom den här podden har en delvis politisk idé, så att säga? Hur borde man styra folkhälsan för att få människor så friska som möjligt?
Det är ju de gamla råd. Det är ju i princip nästan samma råd när du pratar om att förebygga demens och hjärt-kärlsjukdomar. De här 10 råden är, de flesta av dem är ju bra ur många, många olika synvinklar. Jag tror att om man ska ta med något till politiker, så är det viktigt att vi får med även unga generationer på den här hälsosamma biten. Alltså att man ser till att redan i skolorna börja ha mer gymnastik, mer motion, och få med även 20-30-åringar att motionera mer. För det är nästan en grund i, det är liksom den viktigaste biten. Och sen tror jag det här att inte ha fördomar bara för att någon är gammal. Att vi faktiskt ser att man faktiskt verkar nå en peak vid 55-60 år. Och att en 75-80-åring, även om det går ner efter 65, så är en 75-åring kanske som en 30-åring. Och att vi måste se till att även personer som pensionerats eller som fyllt 69, som det är numera pensionsålder, att den gruppen också kommer med i samhället, och att man måste få in fler journalister i media som tillhör 40-talist och 50-talist generationerna.
Väldigt spännande. Nu kommer jag på en annan fråga bara, även om jag vill att vi skulle sluta. Ibland så pratar ju forskare och läkare om det här med biologisk ålder och kronologisk ålder. Om jag förstod dig rätt så är vi ju väldigt besatta av kronologisk ålder, det vill säga exakt hur gamla vi är. Men borde vi egentligen mäta vår biologiska ålder mycket mer och så konstatera att människor har helt olika biologisk ålder?
I alla fall inom sjukvården borde man ju kolla biologisk ålder mycket mer än kronologisk ålder. För det säger mycket mer om du tänker om man klarar av olika behandlingar, eller om man, vad man har för prognos i sina sjukdomar och så vidare. För att det är, och den här skillnaden i biologisk ålder blir större ju äldre vi blir. Men som jag skriver i boken om den här Dunedin-studien där 38-åringar hade väl en biologisk ålder som gick från 28 till 62 eller något sånt där.
Och kan det vara likadant åt andra hållet? 62-åringar kan vara 38-åringar?
Ja, precis. Det är så det kan vara. Alltså en 75-årig maratonlöpare är ju helt annan fysik än en 75-åring som ligger på soffan då, som det rekommenderades i någon annan podd.
Som har lyssnat för mycket på Agnes Wold.
Ja, nej, men det var du som tog upp det förut.
Ja, men precis.
Jag lyssnade, då skojar jag lite grann. Jag känner Agnes lite grann. Så
hon är ju väldigt, väldigt rolig. Ja. Eftersom hennes huvudsakliga tes är att ingenting egentligen spelar någon roll.
Ja, och det stämmer inte. Men det är en annan sak. Det är kul att lyssna på. Mm. Men som sagt, det är en väldig skillnad på om du är en vältränad 75-åring och en otränad 75-åring. Det är en väldigt stor skillnad.
Bra, stort tack. Vi ska säga igen, boken heter alltså 70 är det nya 50. Du för till och med ett resonemang i boken, ska vi säga, att 70 eventuellt är det nya 20 när någon har skrivit fel i ett seminarieprogram. Det är väldigt roligt. Och eventuellt så är också 20 det nya 70, vilket du också har så här argumenterat lite grann för här. Stort tack Ingmar Skog för att du var med idag.
Ja, tack ska du ha. Det var kul att vara med.